sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej och välkomna till Oskar och Fredriks podcast. Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar.
Ja, varje gång är det du som är Oskar och det är jag som är Fredrik. Ja. Det är ju helt magiskt.
Och snart är det nytt år och då hoppas vi att vi heter likadant.
Ja, förhoppningsvis gör man ju det.
Vi har ju faktiskt, släpper ju det här avsnittet nu strax innan nyår.
Ja, det gör vi.
Har du någon nyårslöfte?
Ja, alltså jag brukar inte avge nyårslöften på det viset faktiskt. Men i år så tänker jag att jag, det är lite klyschigt, men jag tänker att jag ska bli en betydligt bättre version av mig själv än vad jag är.
Ja, men jag tycker att du är så pass bra du kan bli, Fredrik. Jag tänker ibland, kan Fredrik bli bättre? Jag tänker såhär, kanske lite men inte mycket. Så att det är väl okej. Okay. Nej, men jag har väl inte heller några. Jag tror faktiskt att jag inte kommer ha några år. Det är nästan bättre att inte ställa några höga krav eller mål på sig själv ibland. Kan vara skönt det med. Kan det inte det?
Jo, det kan det vara. Men samtidigt så sätter man inte mål så vet man inte vad man ska gå efter heller kanske. Eller?
Nej, men grejen är typ så här, jag tycker att nyårsloften brukar ju alltid så här, att man ska sätta mål på sig själv. Men det, jag ska gå ner i vikt eller jag ska göra det och det andra. Det, så här. Mm. Men jag tror att jag skulle låta 2023 komma som den.
Du ska gå upp i vikt istället?
Ja, gå upp i vikt och låta den komma som den vill.
Ja.
Så att det är inga krav och så blir jag inte besviken sådana eller när jag misslyckas. Så blir det skönt.
Ja, men det kan ju vara skönt, absolut. Mm. Men hur har julen varit för dig då, Oskar?
Den har varit bra. Den har varit bra. Mm. Lite mindre whisky än vad jag hade hoppats på, men annars har det varit bra. Så att, det är faktiskt så. Men i år blir det inga julklappar för mig. Vi hoppar i år.
Ja, men du köpte en egen fin julklapp här för några veckor sedan.
Ja, faktiskt. Så att, det får vara så.
Ja,
men det, vi pratar ju hemma, liksom, vårt spabad, vi har ju spabad, den är ju fruktansvärt dyr nu under vintersäsongen. Den drar ju 15 kronor timmen, vet du. Så att jag är uppe i nästan, innan nu i december så är jag uppe i 12 000 spänn för 99 kvadrat lägenhet. Det är sjukt. Det är helt galet. Så att jag sa det, jag köper ingenting. Jag får bada med mätt.
Du får bada dig mätt. Jag får gå ut och svälja varmvattnet i spabadet.
Så att nej.
Skitdyrt alltså. 15 kronor i timmen.
Ja, den drar tydligen det är uppvärmning.
Det är sinnessjukt.
Och jag kan sänka den till en viss nivå, men jag kan inte ta bort den för att då
fryser vattnet. Ja. Ja, det vill man inte för då fryser motorer och allting ju.
Så det är jätteångest.
Ja, jag hade inte gjort annat än suttit i det där. Alltså, vi kanske ska spela in nästa podd i badkaret då, så vi får lite valuta för de här 15 kronorna.
Har du sett det där? Det finns ett filmklipp ju, eller ett film från som heter American Gigolo. Och då sitter de där och pratar och så tappar de både tomater och salladsblad och allting i sin spabad. Men alla, man tar bara upp det och äter det igen. Så att det håller rent.
Ja. Vad är problemet liksom?
Men det hände ju mycket 2023 för många andra kanske än oss.
Ja, det gör det ju. För att det var ju faktiskt så här att vi skulle ju, tanken var ju att vi skulle iväg på ett magiskt retreat i Kapstaden i Sydafrika. Från den 15 februari till den 1 mars.
Och 23. Vi skulle dit med Yvonne bland annat och Åsa från Siljans Måsar.
Exakt. Och det vi skulle gjort där då, det är ju att under 14 dagar skulle vi upptäckt Sydafrika, dess kultur och natur och deras naturandar och naturväsen. Och Åsa och Yvonne, de har ju hyrt ett hus där. I ett område som heter Hout Bay. Och kvinnan som de har hyrt av är Karin Slater, som är en dokumentärfilmare och producent. Som har fått massa utmärkelser. Och hon har visats på bland annat Discovery, HBO, BBC, Animal Planet, Disney med mera med mera. Och hon har även tilldelats en livslång plats i Oscarsakademin.
Det är jävligt coolt alltså.
Ja, visst är det coolt?
Ja, min akademi.
Ja, det är ju faktiskt det.
Nej, men det är jävligt coolt faktiskt. Tänk er att få träffa en sån person också. Va?
Eller hur? Alltså, för hon kommer ju dit.
Ja, hon kommer komma dit.
Mm. Och det hade ju varit så magiskt att få träffa henne och få lite tips på hur vi kan spela in våra YouTubes. hon är ju ett riktigt proffs. Verkligen. Och sen så kommer man även få, eller hon kommer ju då instruera och hjälpa människor att förstå vikten av att leva på naturens villkor. Och genom henne så har Yvonne och Åsa fått kontakt med lokalbefolkningen som kallas Khoi People och en medicinman från Botswana. En livslevande medicinman. Hade inte det varit coolt?
Och ja, jag är så jävla ledsen att jag inte ens får träffa den. Jag har ju tänkt när vi skulle åka på det här att den här medicinmannen, han kommer att lära mig ett och annat. Men tyvärr så kommer jag inte få träffa han. Men han är ju enligt Karin då en bland de bästa som finns ju.
Ja, han är ju det. Och sen så blir det naturligtvis safari. En av de största parkerna i Sydafrika. Med övernattning. Och det kommer bli besök på vingårdar och övernattning. Man kommer få uppleva den lokala maten.
Så jävla spännande.
Eller hur? Sen så kan man säga att den genomgående röda tråden för den här resan är att man kommer få kontakt och kommunicera med de lokala naturandarna och naturväsen som finns där. Och vi kommer hålla oss runt Kapstaden och det blir både vandringar och utflykter med bil. Och vart vi än kommer vara någonstans där så är ju kommunikationen med det andliga, även djur och växter, som är det röda temat.
Det är alltså grejen att det här är en riktigt oförglömlig resa. Så är man med på en sån här resa så kan man ju säga att typ, då har man ju liksom checkat av rätt mycket om man är intresserad av det andliga.
Det är en bucket list resa.
Ja, det är ju verkligen det.
Ja.
Och vill man veta mer om den här resan så kan man faktiskt kontakta Åsa.
Mm.
Man kan mejla henne och vi kommer lägga ut de här uppgifterna också. Så ja. Att, det är ju, är det fritt fram att säga mejlen här? Eller hur?
Absolut. Ut,
även nummer eller?
Det är fritt fram.
Då är det så att telefonnumret till Åsa som är en av ansvariga för den här resan är 072-218-3637. Säger det en gång till där till er. Det låter lite som bingolotto så här. 072-218-3637 och mailen är asa.danielsongrimpe och Grimpe stavas med grimpe@gmail.com. Och som man kan se på våran Instagram så kan man också gå in till Åsa Grimpe faktiskt på Insta, som också har varit med i ett av våra tidiga avsnitt.
Det kan man absolut göra. Och sen så kommer vi lägga ut detta i våran Facebookgrupp också. Mm. Eftersnack. Oscar och Fredrik eftersnack.
Det är lite grann som jag tycker är coolt med det här är ju liksom att man kommer att få, alltså att få reda lite mer om deras naturväsen. Är inte det? Alltså, är inte naturväsen i alla länder superintressant?
Jo, det är det.
Det man vill bara träffa allihopa.
Vilket naturväsen skulle du vilja vara? Svensk naturväsen?
Näcken.
Ja, jag visste det. Jag tänkte säga det innan du sa det, men jag hade det här med näthinnan. Jag ser dig framför mig sitta där naken i bäcken och spela fiol.
Ja, fy fan vilken syn. Alltså.
Ja, det är magiskt. Det är det. Det är inte alls hemskt. Men, ja, så att ett oförglömligt retreat i Kapstaden i Sydafrika.
Ja, nästa år hoppas jag att vi kan vara med.
Ja, så att, och med de orden så tänker jag att vi bjuder in dagens Nej, det gör vi inte.
Jo, tycker jag. Men innan vi gör det så kanske vi kan berätta lite grann vad dagens gäst är och vad vi ska prata om egentligen.
Ja, men gör det då. Du kan sköta introduktionen här.
Vad bra. Tack Fredrik. Vi ska träffar vi Parima Atarian. Jag fick nästan tillsägelse förut. Och det som är intressant här är ju faktiskt att det är ju någonting som jag tror att många människor fasar över och får vara med om.
Ja, verkligen.
Och det är ju verkligen att tappa synen successivt. I ganska ung ålder också.
Ja.
Och hur man tar sig vidare med de här svårigheterna. När man har familj och man har sin man och sitt jobb och
barn och
allting. Ja. Så det här kommer bli en stark kanske resa för många.
Ja.
Och tycker jag vi bjuder in Parima nu.
Välkommen.
Tack så jättemycket.
Ja, nu är du här. Känns det bra?
Ja, jag känner hur hjärtat bara dunk.
Ja. Men du jobbar ju som föreläsare och så är du ju entreprenör också. Du har ju en inredningssida som heter Parima med H i slutet. Otroligt mycket fina inredningsprodukter och varor. Men om vi börjar från början, Parima. Hur gammal är du nu och hur gammal var du när du fick reda på att du kanske skulle förlora din syn?
Ja, 33. Jag var tvungen att tänka till där och vara lite sådär. Ja. 33 är jag. Men det var ju 2008 som jag fick reda på att jag har en diagnos. Och det var under sommaren. Jag minns att det blir ju samma år som jag tog studenten då som jag fick reda på detta. Och vi var faktiskt på en semesterresa med familjen. Då var det jag, mamma, pappa, min lilla syster som är 10 år yngre än mig då. Vi åkte till Tunisien och jag märkte när vi skulle ner för trapporna en morgon, vi skulle käka frukost, så började jag tveka när jag skulle ner för de första trappstegen. Jag blev lite sådär osäker på om det faktiskt är nu jag ska ta nästa steg eller när är det egentligen. Så det var liksom trappstegen smälte in på något sätt. Och jag hade ju haft glasögon sen jag var 6 år och sen under senare år då linser. Och jag minns att mamma sa, det här är ju inte fel på styrkan på glasögonen eller linserna. Det här måste vi ju kolla upp när vi kommer tillbaka till Jönköping då. Så vi gjorde ju det. Jag åkte till ögonmottagningen och där gjorde de en del undersökningar. Och så var det en del jobbiga situationer där jag kände sådär. Ja, men man vill ju inte tro att det är något jätteallvarligt. Men så var jag ändå väldigt orolig på grund av alla dessa undersökningar de skulle kolla i ögat och droppar och grejer.
Men hade du känt från att du kom hem från Tunisien, hade det blivit sämre under resans gång eller var det samma?
Nej, det var samma. Jag märkte väl kanske att jag började bli lite mer ljuskänslig. Så det var som att man kisar ju oftast när solen kanske skiner och man blir sådär, ja, men man börjar kisa. Och det kände jag att det gör jag väldigt ofta. Vanligtvis så kanske man bara släpper på det efter ett tag och så vänjer ögonen sig. Men för mig var det mer och mer att det blev så. Och så kom ju ögonläkaren in där då efter alla dessa undersökningar och så sa han att du har det som vi kallar retinitis pigmentosa och RP förkortas det. Och då är det celler i våra ögon, stavarna och tapparna för ljus- och mörkseende och för färgseende. De saknar då cellerna ett protein vilket kommer göra att du successivt kommer få försämrad syn och det kan leda till att du blir blind.
Hur tar man det som då 18-åring, tänker man det var? Alltså att, nej, nu är det eventuellt så att du kommer bli blind.
Mm. Nej, men det var, ja, min första fråga där var ju, kan jag ta mitt körkort?
Ja.
Det var liksom det som var väldigt viktigt och aktuellt för mig just då. Och när han sa, nej, det kommer du inte kunna göra. Då var det som att det slog mig att, herregud, vad är detta? Mm. Och där och då kunde jag inte heller känna att det var så värst allvarligt. För jag satt ju inte med alla dessa hjälpmedel som jag gör med idag. Jag visste ju inte hur det skulle utveckla sig. Så på ett sätt så har det ändå varit skönt att det kommit successivt. Måste jag säga nu när jag ser tillbaks på det.
Men hur, för det här var ju då när du var 18 och det började med att trappstegen blurrade ihop sig lite grann, du var ljuskänslig och du får det här beskedet. Hur lång tid tar det från det att, för du är ju ändå seende här och nu eller då, att och tänker att din första fråga, kan jag ta mitt körkort, och han säger nej. Ja, men jag ser ju, alltså, går det inte att korrigera lite till med glasögon?
Ja, just det. Nej, men från det så började jag, för 2 år efter, jag läste några kurser på Komvux, jag vet inte om det heter så idag, men jag läste några kurser i Jönköping. Sen 2010, 2 år efter, så flyttade jag till Halmstad för att studera psykologi. Och då var det så att när jag skulle läsa i all litteratur och böcker och allt sånt där, så började jag känna att jag måste ju ha boken kanske 5 centimeter från ögonen för att kunna läsa. Och det var, jag blev väldigt trött i ögonen. Jag blev rekommenderad, de tipsade mig om att kontakta syncentralen där de har hjälpmedel och kan ge mig då stöd i mina studier. Men jag levde ju väldigt mycket i förnekelse. Alltså, det var en förnekelse, för att jag kände ju så här, men jag ser ju fortfarande.
Mm.
Men sen å andra sidan så kände jag ju också hur mycket energi och kraft och tid det tog för mig att bara läsa en sida i boken. Eller om jag skulle ut med soporna till exempel, minns jag, då väntade jag in tills det skulle bli lite mörkare. För att jag skulle gå ut och slänga soporna. Eller om jag skulle gå och handla, så var det så här, ibland kunde jag inte se prislappen och jag skämdes ju för att gå fram och liksom titta så där.
Att ha boken 5 centimeter från ögonen, det säger ju att man ser ju inte jättebra. Men att, hur kunde du ta dig till skolan, orientera dig, hitta från hemmet till affären och sådana saker? Men var det bättre på långseendet, om man säger så då?
Ja, alltså det var väl, man kan väl säga så här att detaljseendet var inte så värst bra. Men sen kunde jag ändå i stora drag, alltså skulle jag gå på en gata så kunde jag ändå se människor och jag kunde ändå, alltså jag kunde inte se ansiktsuttrycken, men och nu pratar vi kanske 10-20 meter. Och en sak som jag också minns väldigt mycket, väldigt tydligt från min studietid, var ju också en dag när jag skulle gå förbi gå över övergångsstället. Då var det så här, jag chansade lite, för att jag tror
förlåt,
att
jag skrattar, men förlåt att du menar, men det chansade att det inte är bra alls, alltså.
Det är tur att jag lever idag, va?
Ja, verkligen.
Nej, men jag tror redan där började jag använda min hörsel mer. Även fast jag hade liksom lite syn, så var det ändå att jag gick väldigt mycket mer på hörsel. Jag chansade, alltså, du får jättegärna skratta, men det är faktiskt sant.
Men jag tänker lite grann så här, när, om du då 2010 hände detta, när du började läsa böckerna och du började känna liksom, då har det ju ändå hänt rätt mycket från 2008. Du ja. Levde i en förnekelse. Och kände, när började du känna oron att fan, jag kommer nog verkligen bli blind nu? Kände du, när blev du ledsen på riktigt?
Det var när jag satt i ett möte med en kurator på syncentralen och hon pratade om den vita käppen som jag då, ja, just det här att jag förklarade för henne att det är ju som att jag ska bygga en helt ny identitet. Om jag ska hålla i den där så kommer ju alla se att jag är blind.
Mm.
Då slog det mig verkligen så här, herregud, jag behöver verkligen försöka acceptera detta för att kunna gå vidare på något sätt. För att det var väldigt jobbigt. Alltså, första perioden när jag bodde i Halmstad så var det ändå okej. Men jag bodde ju där i nästan 7 år. Varav 3 år, 4 nästan år var för studier där jag läste om och försökte lära in med hjälpmedel och så vidare och så vidare. Men studentlägenheten började fyllas med en massa hjälpmedel och det här samtalet med kuratorn. Då mådde jag väldigt dåligt för att jag ville ju verkligen inte visa mig med den vita käppen. Men så sa min kurator något jätteintressant, för hon sa det att om du nu inte ser andras ansiktsuttryck, vad spelar det för roll?
Mm.
Och det har följt med mig väldigt mycket. Just det här med, ja, det viktigaste är vad man själv känner att man vill. Och jag ville ju gå vidare med mitt liv. Jag ville ju kunna känna, ja, men känslan av att lyckas, av att vara stark, av att fortsätta vara den positiva pariman. Oavsett om det var med hjälpmedel eller utan hjälpmedel eller så.
Mm.
Det är ju jävligt tufft. Alltså, Fredrik, det är skönt. Alltså, jag känner liksom så här, det är ju, alltså, jag är ju livrädd för att så här, tappa synen. Alltså, det är ju någonting som man tar för givet.
Ja, ja, man gör ju det. Verkligen. Och det, jag blir lite nyfiken också på vad för typ av hjälpmedel fick du där nere i Halmstad då för att kunna, för en annan då som inte, jag känner ingen annan som har en synnedsättning på det viset som du har. Alltså, vad finns det för någonting? Vad kan man göra? Ja.
vad erbjuds?
Ja, men lite grann så. Finns det en palör med olika grejer man får välja mellan eller?
Ja, nej, men man får ju inte så här, det är ju inte så här att det här finns, vad vill du ha, utan det är ju mer så här, vad har du svårt med att göra, eller liksom vad har du svårt för att utföra, så ger vi hjälpmedel för det, för annars så tar man kanske på sig hela deras lager. Men de har ju allt möjligt. De har allt från datorer som de ger ut där de även då kopplar in talsyntes. Personer som är fortfarande ser har även förstoringsprogram, Zoomtex tror jag det heter. Sen är det ju liksom allt ifrån markeringar i hemmet, alltså kryddorna om man vill markera dem. Så finns det sådana här plastetiketter som man sätter på och så finns det en annan penna. En penna då som man pratar in då, typ så här curry. Mm. Och så kopplar man det till den etiketten. Och så säger den så, curry.
Okej.
Ja, det var currybiten. Och sen då så har vi olika typ. Vad sa
du? Det är jätteintressant ju. Jag har någon som på Fredrik. Ja. Fredrik.
Precis. Om ni
ja, det är väl.
Ja, men precis, det kan man ju göra. Detta är väldigt kul för jag har en färgindikator som hjälper mig med där man lägger på tyg och så, kläder som man ska ha på sig. Så ser den vilken färg det är och det är väldigt bra för mina strumpor. Jag har ju en massa blandade färger på mina strumpor och det är, ja. Så då är det så här. Jag tänkte ju häromdagen så här, jag testade på min hud och se vad säger den om jag trycker den mot min hud. Och så bara, karamell. Jag bara,
Vad nice. Jag kan ju behöva en sån, även om inte jag är ju färgblind, vet du, så jag beställer ju kläder ibland så jag kommer hem och så tar på mig dem och så frågar Lea, min dotter, typ såhär, varför har du köpt rosa byxor, pappa? Jag bara, rosa, är inte de beige, du vet, såhär, eller, köpt en blå tröja eller skjorta så är de lila, liksom. Så att jag hade nog behövt en sån panna.
Ja, men det kan man ju, det kan man ju få om man
du kan tappa bort din så skickar den till mig.
Ja, det kan jag ju. Självklart. Du får testa den och se om du faktiskt använder den först.
Men Fredrik var inne på något intressant där med att man får lite hjälpmedel och så. Är det till exempel, har du lärt dig blindskrift så också? Eller hur går det ihop?
Det heter inte blindskrift.
Nej. Det heter skrift. Punktskrift, punkt. Ja. Ja, punktskrift.
Det är ingen blindskrift. Nej, men det har jag lärt mig.
Det är ingen blindskrift. Nej, då har man inte sett det.
Nej, då har man inte.
Eller känt den.
Ja, men det är som de säger, så här, blindkäpp. Det är ingen blindkäpp, det är en vitkäpp.
Ja. Nej, men det är bra att du säger till mig. Det är bra, det är nog många där ute som
ja,
säger
men,
fel.
För det är inte enkelt med den här terminologin, alltså.
Nej. Nej, men det är... Jag rättar och jag gör det med kärlek.
Ja, jag
inte
vet,
så,
inte, att, jag vet inte. Men punktskriften här då, får du lära dig den också?
Ja, den får jag lära mig också på syncentralen. Och så får man ju då själv ta initiativ och lära sig. Det är ju, jag kan inte läsa flytande. Det kan jag. Men jag läser väldigt långsamt. Alltså typ som att jag vore en elev i tredje, fjärde klass. Alltså lite sådär. Nej, de läser väl... Jag vet inte om de läser bra, men...
Men är det svårt? Är det varje punkt... Alltså, det är jättesvårt. Jag tänker känslan... Jag har ju tagit på sådana här grejer och jag känner typ såhär, fan vad det är jobbigt.
Men man ska ju känna liksom en centimeter. Oftast är det ju... De vill ju helst att man ska använda de flesta fingrarna man har, och både höger och vänster hand. Men sen ska man inte trycka på det mycket med, alltså, fingertoppen, utan det ska vara... vad säger man? Till, alltså så här, just en centimeter nedanför pekfingret så har man bäst känsel därvid. Mm. Och samma sak med de andra fingrarna. Så då ska man kunna känna, så du kanske har tryckt för hårt. Och sen, och just det här, det behövs ju att man tränar på det. Det är ju så för oss seende också när vi ska börja lära oss läsa och skriva, att man får ju... lägga tid på det annars. Så.
Men hur funkar det rent praktiskt om man ska lära sig det då? För jag tänker, är det ett tecken per bokstav eller är det tecken för ord? Eller, och sen då när du känner ett speciellt tecken, du måste veta vad det betyder. Är det någon talsyntes då som talar om när du kommer över ett speciellt tecken då som talar om för dig vad det betyder?
Nej, men kolla, menar du på papper nu eller på datorn?
Nej, jag menar väl på...
Punktskrift?
Papper.
Ja, precis.
Ja, eller när jag är på punktskriftsdisplay och så. Nej, men alfabetet är uppbyggt på sex punkter. Och då är det lodrätt, tre punkter på en. Och en stapel med tre punkter lodrätt. Och sen så kommer den till stapel jämte med tre punkter. Och den längst upp till vänster blir nummer 1 på första stapeln. Och så går det så här 1 och sen den under blir 2.
Mm.
Och sen blir det 3 under det. Och vad blir den längst upp till höger då?
4.
Ja, 4, 5, 6. Och bokstaven A, det är en punkt i ettan.
Mm.
B är nummer 1 och 2 som är punkter upphöjda.
Mm.
C är 1 och 4. Så hela alfabetet är utskrivet. Och sen blir det ju så här, om det är ett ord, ja, men då blir det ju, alltså, en bokstav på två staplar får man ju tänka sig att den skrivs på. Och sen så man lär, alltså gud, jag kan ju inte.
Det var en jättekonstig svår fråga som jag tror. Alltså, jag fattar var ingenting. Jag tänkte så här, skitsamma, vi får träna för alla.
Jag känner så här, jag fattar ingenting av det.
Men om vi tänker så här då, om vi stundar i punktskrift och så tänker vi typ så här, det händer ju rätt mycket under ganska lång tid. Du träffar ju din man också 2018, om jag minns rätt som förut. Och då såg du knappt honom.
Ja, jag brukar säga att han såg mig, jag såg inte honom. Nej, men
hade du tankar innan typ så här att jag kommer att svårt att hitta någon som jag kommer falla för, eller har du gitt ut de banorna innan eller?
Nej. Nej, det gjorde jag faktiskt.
Nej, men det är ju bra. Men hur var den resan?
Den resan var, nej men det var ju väldigt intressant, för att jag har ju märkt på honom redan från första dagen att han ser ju inte alls min synnedsättning. På både gott och ont. Ja, för det mesta är det ju väldigt positivt, för han ser ju mig för den jag är, och det känns ju väldigt skönt. Men sen om vi ska av bilen så brukar jag ju hålla hans arm liksom när vi ska gå så här, så, som lite ledsagning. Och då har det ju hänt att han bara går iväg. Och jag bara, hallå, jag behöver liksom din arm fortfarande. Mm. Så han kan väldigt snabbt glömma bort, fortfarande än idag liksom, att jag har en synnedsättning.
Ja,
men såg du honom första gången ni träffades typ på om det var på en fest tror du så. Kunde du liksom när du kom fram, när han kom fram, kunde han se direkt eller spelade du med typ att du såg honom eller hur?
Nej, men det var så här, vi var på en fest och jag var ju där med mamma och våra vänner, och han var där med sina vänner. Så skulle jag iväg till ett annat rum, för jag var så ljuskänslig och det var så himla ljus.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Där vi var, så jag kom till ett annat rum. Och sen så skulle han komma fram för att säga hej då. Nej, så var det ju inte. Mamma kom fram till mig och sa att det är en väldigt söt tjej som pratar med henne. Sa jag söt tjej?
Ja,
söt kille.
Söt kille, ja.
Ja. Och då vart jag så här, oj, men vem är det? Så ställde jag mig upp. Och då kom han för att han skulle åka hem. Och då såg jag, alltså jag kunde inte se hans ögon, näsa. Alltså så här, väldigt så där, väldigt suddigt var det. Men jag kunde se ansiktsformen och jag kunde se hans frisyr. Jag kunde dock inte se färger på kläder och så vidare. Men jag gick ju in på Facebook sen när han sa hej då, för jag frågade om hans namn och så. Vi presenterade oss lite och så trevligt att träffas. Och så gick jag och stalkade honom på Facebook. Så jag skrev in hans namn och då kunde jag ju kolla på hans bilder och zooma in. För då kunde jag ju fortfarande se bättre när jag zoomade in på bilder.
Mm.
Och så tänkte jag sådär, wow, honom måste jag skriva till. Mm. Så då gick jag in på Messenger och skrev, är det du?
Är det du?
Nej,
för jag tänkte
såhär,
om han ser mig så minns han väl kanske mig från festen då. Och sen hörde han inte av sig. Och då blev jag jätteledsen. Men sen då hade det ju försvunnit i sådana meddelande förfrågningar.
Ja, precis.
Så skulle han hitta sina anledningar. Men sen då så började vi få kontakt och därefter pratade vi. Och det är ju så här att då i början så, alltså jag minns ju hur kameran såg ut i början. Nu när han åldras och även jag själv och andra jag känner, så blir jag så här, oj, tänk så skulle jag blivit seende om 10-20 år. Undrar hur jag hade sett på de personerna jag känner. Liksom. Hade det varit så här, Ja, jag vet exakt vem det är. Eller hade det varit så här, vem är det?
Ja, precis. Men apropå det, det var ganska intressant. Kommer du ihåg hur du själv ser ut?
Ja. Jag är så glad jag blev.
Ja, ja, men absolut. Ja. För det, jag menar, det är ju en stund sedan som du såg dig själv i spegeln. Vad tänker du om det? För nu under det här samtalet, jag har ju pratat lite med dig tidigare, du sprudlar ju av glädje i dagsläget i alla fall, och det, du har en livsglädje, men ändå när jag ställer frågan till dig, hur känns det att inte kunna se sig själv i spegeln? Väcker det någonting hos dig, eller vad tänker du över det?
Jag har ändå känt att det som har varit viktigast för mig är hur jag känner inombords. Alltså, det handlar om vilken känsla jag har för mitt utseende och inte det jag ser med ögonen. För att jag tror att man är väldigt fast vid att det vi ser med ögonen, det, ja men så är det. Men jag vet inte om det låter konstigt, men just det här att... Det handlar inte bara om det vi ser med ögonen. Jag kan tycka det är väldigt skönt att inte vara så fokuserad vid att kolla i spegeln. Eller liksom hela tiden, ja men sitter det rätt eller är det så eller är det så. Utan jag går ju helt och hållet på mina andra sinnen.
Mm. Ja, det låter inte alls konstigt egentligen. Och det är ju lite så också, jag menar, som seende då, när man möter vissa människor. Så kanske man får en förutfattad mening också. Det, antingen för att de kanske ser väldigt bra ut. Eller för att i ens egna ögon då. Eller kanske mindre bra. Och sen ju mer man lär känna en person. Så kvittar ju egentligen utseendet. Det spelar ju egentligen ingen roll.
Nej, du hoppar ju över alla de här delarna. Så det kan ju vara skönt ibland kanske.
Ja.
Men jag tänker. Du har ju en dotter.
Ja.
Var det någonting som du känner någonstans att det skulle bli jobbigt att aldrig se ditt barn?
Det, när hon föddes så skulle jag varit henne jättenära, så kunde jag se, då kunde jag se en liksom öga, fransar. Jag kunde inte liksom koppla ihop allting, men jag kunde ändå se när hon blinkade och sådana grejer. Men jag la inte så mycket vikt eller tyngd i att försöka och hålla på och titta på henne. Jag tycker inte heller det är jobbigt att jag inte ser hur hon ser ut. För att jag känner ju liksom hennes energi. Jag känner hennes glädje, hennes sorg, hennes... allt hon känner visar hon ju på sitt sätt. Och jag tycker det är så... intressant också hur hon märker till exempel att ja men, mamma är på det här sättet och pappa är så. Jag menar, hon skulle aldrig, eller det skulle, man ska aldrig säga aldrig, men hon skulle aldrig, just nu i alla fall, kasta någon boll på mig, utan hon kommer då rulla den till mig eller så ger hon den mig i handen. Medan med pappa så vet hon att ja men, här kan jag kasta, för liksom, ja, här går det, här funkar det. Nu tror jag inte hon riktigt förstår att jag lever med blindhet. Men just att hon hänger med lite i att vi funkar lite olika.
Ja, du kommer ju märka att hon blir tonåring och pekar finger till dig utan att du ser
ja.
Det.
Och jag bara, du, jag hörde ditt finger.
Ja, precis.
Jag kände det.
Ja, precis. Ja. Nej, men sånt märker jag ju. Och jag kan ju höra, hon kan ju vara i ett annat rum. Det här är väldigt intressant, för att man säger sådär, ja, men synen står ju för en väldigt stor del av alla sinnen. Men hon kan ju vara i ett annat rum och jag kan höra vad hon tar. Liksom så här, rör inte mammas örhänge, lägg tillbaka den. Och hon bara, va?
Men dina sinnen har utvecklats, ditt hörsel, har du utvecklats jättemycket? Eller hur kan man säga? Tror du att det här hade hänt med om man, alltså, tror du att man kan utveckla det på samma sätt ifall man har syn, om man vill? Eller tror du att det är endast om man tappar synen?
Alltså, nej, jag tror faktiskt att, jag har väldigt svårt att svara på det, för jag vågar inte säga, men jag tror att det är något man kan öva på, för att jag har ju inte, min hörsel har ju inte blivit bättre. Utan jag har ju lärt mig att använda mig av min hörsel på ett bättre sätt. Så det här med att sinnena stärks, det är inte riktigt så. Utan det handlar mer om att jag har blivit tvungen till att lära mig använda mina andra sinnen. För jag har inte haft synen. Så det tror jag, alltså nu när jag tänker efter, så jag tror faktiskt man kan definitivt öva på det.
Gäller det de andra sinnena också, som smak och känsel, och upplever du en...
Oh ja, definitivt. Och jag gick på den här fina coronan, när var det? För några år, 2021 tror jag det var. Jag tappade ju smak och luktsinnet. Jag bara, herregud, jag har inga sinnen kvar snart. Jag fick ju panik liksom så här. Men så kom det ju tillbaka, som tur är. Lukten har blivit lite så, eller inte lika stark. För det märkte jag häromdagen. Mannen bara, alltså märker du inte att det luktar bränt? Jag bara, nej. Ja, toasten då, bröden var helt svarta liksom.
Det är jävligt bra, det var en deal egentligen när ni hade lite barn och det var blöjor och så kunde ju din man säga bara, nej, jag känner ingen luktet.
Ja, just det.
Så lämnade han rummet bara. Så där kan han ju köra på det. Fan, jag känner så jävla mycket.
Ja, precis, just det, ja.
Men jag tänker, Parima, har du någon gång, för det är som Fredrik säger, du är ju så här sprudlande och du tar ju detta, det känns ju som du tagit det här liksom ganska mycket lättare än vad kanske många andra har gjort. Har du någon gång tappat det helt, där du bara typ så här, fan, jag hatar allting, det här, varför händer det just mig? Liksom, eller har du någon gång liksom gjort det?
Det låter, nej men, alltså, om jag ska vara helt ärlig, så har jag aldrig varit så gällande min syn. Jag
vet inte, men det, alltså. Det är jätteinspiration att höra det, alltså.
Ja, nej, men jag tror att det har handlat väldigt mycket om att, alltså, jag kan ju själv välja. Jag kan förstå, alltså, självklart, om någon frågar mig så här, skulle du vilja se idag? Men det är självklart att man finns möjligheten, och det kommer någon behandling eller vad som. Det är klart att man blir glad. Men jag har aldrig varit så där, går runt och tänker att det är så himla jobbigt och så. För att om jag skulle tänka så. Det hade bara påverkat mig själv mer negativt. Och alltså, jag menar, man lever bara en enda gång. Och alltså på den här jorden. men just det här att göra det bästa av situationen. Och faktiskt se det man har och vara tacksam för det. Tror jag är mycket viktigare att försöka i alla fall tänka så.
Tror du att det är stor skillnad beroende på vad man har för stöttning från familjen i det här också? Eller hur tror du liksom att det har påverkat dig från din uppväxt? Eller tror du att det har liksom, att du har fått med dig det här viktiga, att det finns viktigare saker att fokusera på i livet?
Jo, men alltså, sen liten har jag alltid liksom så här, väldigt överbeskyddande föräldrar och väldigt mycket kärlek och väldigt positiva och helst inte, alltså sådär, levt med tanken att helst ska man inte trampa snett så, alltså just det här att jag tror det har gjort mig till den jag är, för att när jag var liten så var det så här, skulle jag börja gråta eller om jag skulle ramla, då skulle mamma och pappa snabbt fixa det så jag blir glad igen. Och det är ju också på gott och ont. Man måste ju också kunna få känna att man kanske mår dåligt. Och jag menar, det är inte så att alla dagar är en dans på rosor för mig. Det är klart att jag har dåliga dagar, men jag tänker så här, alltså, vem har inte det? Det är fullt naturligt att det ska vara så. Mm. Men att min pappa sa ju något väldigt, väldigt bra innan han gick bort då i cancer. Han sa att ju längre tid du lägger på något som får dig att må dåligt, desto längre tid kommer det få dig att komma över det. Det tar liksom längre process ju längre tiden går. Och det är också en grej som har följt med mig väldigt mycket. Att skulle jag sitta och älta för länge så det blir inte bra i slutändan.
Nej, nej. Och det var väldigt kloka ord från din far, verkligen. Mm. Men när vi är inne på det här då, att man har fått förstärkta sinnen, eller rättare sagt en annan, man lägger ett annat fokus på de andra sinnena kanske. Vad, har det öppnat upp något annat inom dig, just med det här att tro på saker som man inte ser? Alltså, får du en känsla av att saker är runt omkring dig som kanske inte är där rent fysiskt?
Mm. Ja, det är väldigt intressant. Vi har ju, sedan jag var liten, för vi är ju ursprungligen från Iran, och mina föräldrar är ju var ju uppväxta i en muslimsk alltså religion. Och när de flyttade till Sverige så minns jag hur mamma och pappa verkligen försökte assimilera sig i samhället. Och mamma började liksom plugga till sjuksköterska, och pappa lärde sig språket och började jobba som kock, för han hade jättestor passion för matlagning. Sen kom liksom julen och jag var barn, och det ville de ju jättegärna, till exempel då, att vi skulle fira då, bara för att ja, men alla andra barnen gör ju också det, och andra familjer och så vidare, och samma sak med andra högtider. Sen har det aldrig varit sådär att ja, men du ska tro på detta, eller du är det här, utan jag har alltid själv fått välja vad jag känner och vad jag vill. Och jag tror ju väldigt starkt på att, jag sa ju det innan, att jag älskar människor för mycket för att tro att man bara försvinner från den här världen. Och min pappa, när han gick bort, så var det väldigt jobbigt, för det var liksom så här, han fick reda på att han hade prostatacancer, och jag bodde i Halmstad, och det gick 2 år och sen vart han liksom borta. Det tog väldigt starkt på mig, och jag minns att första gången efter hans begravning, så när jag skulle till hans gravplats, så mamma har ju så här fixat en jättefin så här gravsten med 3 fåglar på den, och det skulle vara då jag, min syster och mamma då, som alltså ja, tillsammans med pappa då, som var familj. Men sen då att vi 3 liksom finns här och tänker på pappa då, lite så. Men varje gång då, eller första gången och varje gång efter det som jag har besökt hans gravplats, så hör jag, det känns som att det är liksom en fågel som alltid samma ljud, samma kvitt, eller vad säger man?
Mm.
Ja, just det här att den kommer väldigt nära mig. Och det är inte bara jag som har känt det, mamma har sett det liksom så här. Hon säger, ja, men titta, nu kommer fågeln igen. Och då tror jag att det är samma art av fågel eller så här. Och det blir så här, jag känner av att pappa finns med mig mer eller mindre i mitt liv efter hans bortgång. Sen om jag tillåter det mer, så blir det liksom, ja, men då blir det ändå mer att jag känner av honom. Men skulle jag inte tillåta det, eller alltså inte, att liksom vardagen kan ju bara gå och så hinner man inte tänka eller slappna av eller någonting, då känner jag ju hans närvaro lite mindre. Men just det här att jag känner ändå att han finns där nära mig för varje steg som jag tar.
Ja, det är fint. Och det är lite så också, det att just med Eftersom det är tre fåglar på stenen då, så är det ju ganska symboliskt att det är förmodligen då kanske samma fågel som kommer och gör sig hörd. Och det är ju väldigt fint. Jag menar, min mamma, hon kommer tillbaka som en fjäril många gånger.
Och
lite så, ja, eller hur? Och lite som du säger också, att det handlar ju också om att vara öppen för att det faktiskt kan vara så. Och går man med skygglappar på, är blind och inte ser någonting, då kan man ju se bort sig från allting som finns runt omkring oss. Absolut.
Men sen tror jag vill bara också liksom, just det här att jag tror på, alltså just det här också att i stora grader, så, för jag kom in lite på det här med tro, ens tro och liknande, men jag tror också väldigt starkt på kärlek och förlåtelse och att det är väldigt stora delar i mitt sätt att vara, för att det har också hjälpt mig väldigt mycket för den jag är idag liksom. Just hur med kärlek kan man känna, då kommer väldigt mycket fantastiskt till en. Min kärlek till pappa har gjort att han har inte lämnat mig, jag har inte lämnat honom liksom.
Nej, det är säkert så. Han lämnar ju aldrig din sida. Det är väl ingen förälder i det stora hela till slut. De finns alltid kvar.
Ja.
Men om vi går in lite grann och pratar om lite grann om din föreläsning och självklart din hemsida. Vad förväntar sig, eller vad ska man förvänta sig när man lyssnar på din föreläsning?
Ja, vi lever ju i ett samhälle där det faktiskt är runt 20% av befolkningen som lever med en funktionsnedsättning. Antingen synlig eller osynlig. Och jag som föreläsare brinner ju väldigt mycket för att bryta fördomar kring personer med funktionsnedsättningar. Och hur man kan göra samhället mer inkluderande.
Vad krävs det för att det ska vara mer inkluderande egentligen?
Det krävs att man faktiskt, alltså jag tror att det grundar sig väldigt mycket i att man måste börja ändra synsättet kring personer med funktionsnedsättningar och faktiskt inte tro på det som målats upp. Man får ju oftast en väldigt stark bild av att en person är väldigt, med funktionsnedsättning, är väldigt svag, kanske okompetent eller mindre värd i själva verket. För det, ja, och det är ju liksom det här att jag vill ju bryta de här normerna som samhället målat upp. För det är också väldigt lönsamt för allt från samhälle till företag till organisation att faktiskt få mer kunskap kring det. Jag tror man är väldigt rädd för att prata om detta. Man vill inte riktigt se problemet med att man inte är inkluderande eller att det är otillgängligt till exempel, eller bemötande och allt sånt där. Så jag brinner väldigt mycket för det.
Vad är den största fördomen som du har mött som icke-seende då?
Den största fördomen är nog det var nog, jag vet inte vem det var, men det var någon som frågade så här, hur tar du på dig i kläderna? Det var någon kvinna som frågade mig, hur tar du på dig i kläderna? Och då var det så där, det är väldigt jobbigt att få en sån fråga till exempel. Men en situation också är ju när personer pratar med min ledsagare istället för med mig. Det kan vara inom vården eller om man är någonstans i någon butik, så händer det väldigt, väldigt ofta att man är lite rädd för sig. Eller jag vet inte vad det är som är... Det grundar sig i, men jag tror att det är väldigt viktigt att man förstår att det är viktigt att prata med personen som är där och inte ledsagaren eller assistenten. Såvida det inte är någon hörselnedsättning, hörseldövblindhet, för då behöver man ju tolka för personen också. Men, ni märker, man kan gräva sig väldigt djupt i detta, men just sådana här bitar är väldigt viktiga, tror jag.
Ja, jag tror det är väldigt viktigt att bryta mönstret och att man inkluderar fler funktionsnedsättningar i samhället. Jag tror oftast att det tyvärr så att det finns så många och vanliga som inte har funktionsnedsättning som finns att välja även i arbetslivet. Så att det blir tyvärr att då väljer man kanske dem, även om de oftast kanske inte heller är bättre på någonting egentligen. Så, men man väljer kanske på grund av att det känns att det är lite lättare kanske. Och det
ja,
blir
precis. Och just det att, precis som vi gör här nu med den här podden, att vi lyfter upp och att vi synliggör olika... Ja, i det här fallet en funktionsnedsättning då. Och det är ju inte farligt, du är precis som alla andra liksom. Och det...
Wow, jag ska
eller hur? Ja. Eller hur?
Nej, men... jättefarlig.
Ja, ja, lite så du ser lite skrämmande ut så. Men det är kanske inte någon som har sagt det till dig. Nej. Nej, jag skojar bara.
Men, nu får du man stängde av det
här. Ja, det är bra, det är bara att trycka. Men Perima, jag tänker, du har ju startat en hemsida där du säljer heminredning. Nu kommer jag ställa en kanske en jättedum fråga, men hur kan man sälja någonting man inte ser?
ja, och sen skulle jag också vilja veta hur kommer man på tanken att sälja heminredning när man inte ser den? Det är ju skithäftigt tycker jag.
Ja, det är jättekul att få fråga.
Ja, men då kanske jag kan börja i den änden. Hur det började, för att när jag var liten så minns jag att i mitt rum så hade jag en matta och det var så här en matta som var randig och varje rand hade en färg. Så det var så här regnbågens färger, jättefin var den. Alltså jag tyckte jag då. Kanske inte hade tyckt det nu. Men jag minns att varje gång jag gick in i det rummet så kände jag mig alltid så himla glad. Men det gjorde något med mig. Det var liksom det, och samma sak när pappa skulle komma in med så här grejer som vi skulle montera upp och skapa, och det kunde vara en möbel som vi skulle montera. Jag ser ju inte era ansiktsuttryck. Nej, men just det här att det var väldigt fascinerande hur bitar kunde bli en helhet och... Det var liksom från barndomen som jag minns att där var det väldigt mycket passion för färg och form och så vidare. Men sen då så minns jag att efter plugget i Halmstad så flyttade jag ju tillbaks till Jönköping. För då var det ju så att min pappa gick bort och jag kände så här, jag måste börja prioritera saker som är viktigt för mig. Och då så frågade... Då för jag hade precis träffat Kamia där då med. Och då sa han så här: Parima, om du fick välja vad som helst, vad du än hade velat göra, vad hade det varit? Och jag bara, men jag hade velat starta ett företag där jag dels kan dela med mig av ett viktigt budskap, men också inom inredning, för jag tycker det är så himla spännande. För att det handlar ju inte längre för mig om det jag ser med ögonen. Och det kanske också kan vara intressant för kunderna att faktiskt ta del av produkter som jag har gått och känt på och klämt på. Och som jag har skapat mig en känsla av med hjälp av mina andra sinnen.
Ja, det är lite coolt.
Mm.
Att man får verkligen så här produkter som kanske är egentligen ett skönare energi.
Mm.
Ja, precis. Så jag menar, det handlar om vilken tyngd produkten har, det handlar om vilken yta den har. Ja, men hur känns formen? Vad ger den här? Vad skulle den här inredningsdetaljen kunna ge för känsla i ditt hem? Så det är väldigt mycket det som jag har gått på när det kommer till webbshoppen. Och det är också det när någon frågar mig, så bara, men hur kan du jobba med inredning? Då säger jag att ja, men det handlar inte bara om det vi ser med ögonen.
Nej. Men för er som går in på hemsidan gäller ju att ni ser med ögonen i alla fall för att kunna klicka hem den. Och det kan man faktiskt göra på Parima med ett H i slutet.se.
Ja.
Vi var inne lite snabbt förut och jag tycker det var jättefina saker. Och jag kommer självklart se till att stötta någon inredning där inför min kommande villa som jag hoppas att allt ska gå i hamn. Jag vill bara ställa en sista fråga till dig. Och det är en fråga som jag alltid vill ställa faktiskt, en blind eller en döv människa. Vad är, alltså, hade du hellre varit blind än döv, eller är du hellre döv än blind?
Det beror på i vilket sammanhang. Om det är någon som är tjatig så vill jag vara döv.
Men om man tänker att leva med det, är det jobb, tror du att det, hade du hellre vilja vara som du är nu, eller hade du hellre inte hört?
Nej, jag hade hellre varit som jag är nu då. Levt med en blindhet. Ja, det var en jättebra fråga. Ja, men det är väldigt spännande. Vi borde köra en sån här, fråge...
Fem snabba.
Ja, precis.
Ja. Nej, men det har jag faktiskt funderat på egentligen. Vad vill man? Jag har ju svårt att veta vad jag hade valt. Men synen är ju någonting som jag själv personligen tänker att jag hellre har. För att det är lättare att ta sig igenom saker med ögonen än hörseln.
Ja.
Sen är det skönt när
det
tystar
med
oss.
Nej,
sen är det skönt att vara.
Ja, sen är det skönt att vara, absolut.
Men en annan sak innan Fredrik, vi avbryter här våran fantastiska podcast, så är det så att jag har tänkt lite grann.
Har du tänkt?
Jag har tänkt lite grann. Ja, vi har ju haft med ajabaja-cancer. Och jag får nog säga att vi har haft lite insamling och lite sånt. Och jag blir nästan egentligen lite illa berörd. När man egentligen försöker egentligen göra någonting viktigt som är just barn är viktigt allmänt och cancer är ju tufft. Och vi har gjort en liten insamling och man försöker ändå sprida den här insamlingen. Och ibland tänker jag typ så här att om vi alla på något sätt skulle kunna bidra med minsta lilla, det spelar ingen roll om det är 5 kronor eller 10 kronor. Oavsett vad, alltså, det har betytt väldigt mycket för de här barnen. Och jag hoppas innerligt att våra lyssnare verkligen går in. Och vi har en sån här insamling på vår Instagram. Och ja, det är tuffa tider, men det finns folk som har ännu tuffare tider. Och de här barnen och de här familjerna behöver det. Så att kan man verkligen se till att bidra med 5 kronor eller 10 kronor, det betyder väldigt mycket, tror jag, för alla.
Ja, det är det verkligen. Verkligen.
Så jag är väldigt glad ifall vi kan få lite insamling där. Absolut. Det är viktigare än att man lägger det på våran Patreon. Så är det viktigt att man lägger det på en insamling.
Absolut.
I alla fall under jultid och allt annat.
Ja, och sen så ska vi säga det också att om man vill se en presentation av Parima så ska man ju gå in på Oskar och Fredrik TikToks konto. Så kommer du kunna se Parima i egen hög person.
Ja, och berätta lite grann också vad hennes föreläsning och lite annat så också.
Absolut.
Så Oskar och Fredrik på TikTok och våra andra sociala medier vet ni redan om.
Hur når man dig, Parima, om man skulle vilja komma i kontakt med dig?
Det bästa hade ju varit, jag tänker, mail går ju alltid bra, info@parima.h.se med H i slutet. Sen har jag även LinkedIn och där heter jag Parima Atarian. Eller så ringer ni mig på 036-200-31.
Ja, och vi kommer även självklart lägga kontaktuppgifterna under avsnittsbeskrivningen såklart.
Ja, till återseende är väl fel ord kanske, men till återhörelse med Parima i alla fall. Det blev lite dumt där, kände jag.
Ja. Tack snälla Parima för att du var med oss här idag.
Tack. Tack så mycket.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.